Hej, gott att se er. Om du fick be Jesus att han skulle lära dig en sak, vad skulle du då fråga honom? Fundera lite på den. Vad skulle du vilja att Jesus lärde dig? I evangelierna, alltså berättelserna om Jesus, så finns det bara ett ställe då det uttryckligen beskrivs att en lärjungen bad Jesus att han skulle lära dem något. Och det är i Lukas 11 som vi ska titta på lite senare idag. Där en lärjungen då säger till Jesus, Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Lär oss att be. När man läser evangelierna så kan man se att Jesus, han drog sig faktiskt ofta undan för att be. Jag kan ge två exempel från Lukas. Då har vi Lukas 5 och 15 där det står att när ryktet spreds om Jesus allt mer och stora skaror samlades för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar, så står det vers 16: men han hade dragit sig undan till öde trakter för att be. Eller Lukas 6 och vers 12. Att vid samma tid gick han upp på berget för att be. Och natten igenom bad han till Gud. Och detta innan Jesus väljer ut de 12 lärjungarna. Och det finns många, många fler exempel. För bön verkar vara något väldigt centralt i Jesu liv. Något som verkade oumbärligt för Jesus. Någonting som han prioriterade. Och det verkar ju som att han ibland, om man kanske var upptagen med annat, bad under natten då istället. Som till exempel det här sista stället innan han valde ut de 12 lärjungarna. Kanske är det så att lärjungarna började ana bönens avgörande betydelse för Jesus. I hans relation med Gud och i hans tjänst. Kanske var det detta som gjorde att de efter en av Jesu bönestunder då frågade Jesus, lär oss att be. Jag vet inte, men kanske är det så att det är den bästa saken vi kan be Jesus att lära oss att be. För bön är nog mer betydelsefullt och avgörande än vad vi ibland tror. Men jag tror också att det är många av oss finner att bön kan vara svårt ibland. Eller? Är det bara jag som kan tycka det emellanåt? Jag ser några nickar och ler. Ja, ofta är det ju så när någonting är viktigt i vår relation med Gud och det kristna livet. Ofta är det en viss kamp kring det. Och så även med bönen. Och jag anar att många av oss emellanåt kan känna kanske lite dåligt samvete över att man inte ber så mycket som man tänker att man borde. Eller är det bara jag? Och det är också någonting som ofta inte hjälper i bönen heller. Och om vi är ärliga så tror jag att det kanske är extra svårt emellanåt att be i vår tid idag. För vår vardag är ju fylld av distraktioner på ett sätt som tidigare generationer än min egen i alla fall kanske inte har brottats med på samma sätt. Och det har ju att göra med den här saken, eller hur? Det finns ju appar och sociala plattformar som faktiskt är utformade och riggade för att fånga vår uppmärksamhet så mycket som möjligt. De kapar liksom vår hjärna. Och dessutom så har vi ju sällan kanske en tråkig stund idag. För den här telefonen kan ju fylla våra liv med underhållning hela tiden. Jag vet inte om ni tänker på dem någon gång om ni väntar på ett tåg eller en buss eller någonting. Det är väldigt sällsynt att se någon som inte står med telefonen och håller på med någonting. Eller hur? Idag kan vi fylla varje stund med någonting. Underhållning eller något annat. Och det här är ju förutsättningar som kanske inte hjälper oss att be. Och dessutom så bor vi ju här i Sverige i ett emellanåt ganska aggressivt sekulärt land, sekulariserat land. Där kulturen och den atmosfär som vi liksom lever och rör oss i inte räknar med Gud. Och jag tror att det smittar av sig på oss i kyrkan och våra egna liv. Man kan ju fundera, när vi funderar på vår framtid eller vår vardag, hur ofta räknar vi med Gud som en aktiv liksom del i ekvationen? Eller när vi pratar om församling och framtid och så, räknar vi med Gud? Ibland kan jag fundera om att bönen i våra liv, hur den ser ut, kanske är ett form av lackmustest för att undersöka hur sekulariseringen har fångat oss. Eller ja, något som mäter liksom temperaturen på den. Men oavsett om bön känns svårt eller utmanande, eller mellanåt fantastiskt givande som det också kan göra, så är ju bön någonting som vi kan växa i faktiskt. Något vi kan lära oss mer av. Något vi kan få utforska och fördjupa sig i. Och det tänker vi försöka göra nu fram till sommaren i predikningarna. Där vi utifrån Bibelns texter ska be att Jesus ska få lära oss mer om bönens både privilegium och möjlighet. Och vår övergripande bön kan få vara den här bönen. Herre, lär oss att be. Och när vi ber Jesus om hjälp så hjälper han oss. Och idag så ska vi kika lite mer på Jesus svar till lärjungens förfrågan om att lära dem att be. Men innan dess så vill jag faktiskt säga något kort om bön. Cliffhanger, att vi kommer till den texten så småningom. Men bön, egentligen så är ju det bland det största som finns om man tänker efter. Om det är så att den här världen är skapad av en Gud, så borde ju nästan rimligtvis det största vara att vi kan ha kontakt med den guden. Vilken grej det är egentligen. Att vi kan ha kontakt med den levande guden som skapat universum. När man tänker på det så är det ju nästan både skrämmande och fantastiskt samtidigt. Vilken möjlighet. Och bön, det är ju vår kommunikation med Gud. Enkelt sagt så kan man säga att bön, det är att prata med Gud. Att umgås med Gud. Det är det sätt som vi erfar och kommunicerar med honom. Bön, det handlar om vår relation med Gud. Och om man pratar om bön så tror jag faktiskt att vi kan associera till lite olika saker. Man har nog lika olika bilder av hur man tänker att bön ska se ut eller hur det ser ut. För det finns egentligen inte bara ett sätt att be. Det finns ganska olika sätt att be. Jag vet inte om ni har hört talas om bönrörelsen 24/7 prayer. 24/7 bön. Det är ju en bönrörelse som bland annat försöker hjälpa folk att be helt enkelt. Och de har ju bland olika material som man kan få. De har en bönkurs på YouTube som är ganska bra. Och Pete Gregg är en av dem som har grundat den här bönrörelsen. Han har bland annat skrivit den här boken. Lär oss att be heter den också. Men en intressant bild jag tycker han lyfter fram när han pratar om bön, det är bilden av en verktygslåda. I en verktygslåda så finns det ju olika verktyg som har lite olika funktioner. Ni vet, man använder inte en hammare på samma sätt som en skruvmejsel och så vidare. Jag kan inte så många verktyg så jag ska stanna där. Men ni förstår bilden, de har ju lite olika funktioner, eller hur? Och lite så kan det vara med bön. Det finns lite olika sätt som man kan be, som kan hjälpa oss med olika saker. Förbön för andra är ju ett sätt. Att komma till Gud i tillbedjan är ett sätt. Pilgrimsvandringar eller promenera och prata med Gud. Att fasta, att be med kroppen och så vidare och så vidare. Och att lära sig att be, man kan tänka att det är lite som att lära sig att använda lite olika verktyg. Och om man tänker bön som verktyg, en del kanske gillar den bilden och en del kanske inte tycker att det låter så roligt. Men om man tänker på bön som verktyg så märker man ju också ganska tydligt att målet är ju inte bönen i sig. Liksom verktyget är ju inget mål i sig, utan det är ju faktiskt vad man kan göra med verktygen. vad man kan bygga med bönen. Och bön är ju en sån här praktik som vi kan lära oss, vars mål är att liksom lära känna Gud bättre. Bön är inget mål i sig, det är ingen liksom att be flera timmar och rabbla böner, det är inget mål i sig, utan vad vi kan bygga med bön och vad bönen gör både med oss och med världen. Och det gör det värt att lära sig liksom hantverket, kan man säga. Och jag tänker att bön, olika sätt att be, det som olika typer av verktyg som vi kan använda för att bygga våra liv lutat mot Gud. Bygga våra liv med Gud, lutat mot Gud som en stadig grund i tillvaron. Så det ska vi titta på närmare under den här predikotemat. Men låt oss gå till Lukas 11 nu då. För Jesus, han är ju kanske ändå den bästa läraren om bön. Och det är Lukas 11 och vers 1 och framåt läser vi några verser här. Jag måste spara rösten lite grann. Men då står det, en gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. Och när han slutade sade en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Och då sade han till dem: när ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Och ge oss idag, ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Den här bönen brukar ju kallas för Herrens bön eller Fader vår. Och i Matteus 6 finner man ju den här lite längre versionen som vi känner igen när vi ber. Och Herrens bön kan ju beskrivas som Jesu ram för vad bön är eller hur vi ber. Eller man kan se det som en karta som hjälper oss att orientera oss i bönen. Och Herrens bön är egentligen en hel predikoserie i sig, där man kan titta på varje del. Och jag tror att den här boken bland annat är upplagt efter de olika satserna. Men jag vill lyfta fram några korta saker, vad Jesus lär oss om bön här. Och det utifrån den första frasen, Fader, låt ditt namn bli helgat. För det första ordet Jesus lär, första ordet i Jesu bön, det är ju ordet Fader, eller vår Fader. När Jesus lär sina lärjungar att be, så lär han dem att tänka på Gud som en fader, som en pappa. Och den bild vi har av Gud har faktiskt betydelse. Vårt sätt att se på Gud påverkar egentligen allt annat. Och så även bönen. Fundera lite, när du vänder dig till Gud i bön, vad är det du då ser? Hur föreställer du dig Gud? För hur vi ser på Gud, det kommer nog påverka hur vårt böneliv också kommer se ut. Pete Gregg igen, han skriver på ett ställe att de flesta människors största problem med bön är Gud. Om man tvivlar på att Gud tycker om en. Kanske ligger något i det. Det är ju skillnad om vi har en bild av Gud där vi kanske tror att han lätt blir lite arg eller besviken på oss när vi kommer till honom. Kanske för att vi inte har skött oss så bra som vi borde. Eller för att det var länge sedan vi bad. Och då är det ju inte så lockande att komma till Gud heller i bön. Men om vi som Jesus föreslår ser Gud som vår pappa. En sån pappa som älskar och tycker om oss. Och som alltid blir glad av att se oss. Som faktiskt är uppmärksam, kärleksfullt uppmärksam på alla våra behov. Och vars liksom grundinställning ändå är att han vill ge oss vad vårt hjärta önskar och begär. Då är det ju mer lockande att komma till honom, eller hur? Att umgås med honom och kanske bara krypa upp i hans famn och våga berätta allt för honom. Det har betydelse hur vi ser på Gud. Och längre fram i Lukas kapitel 11 I vers 11 så säger Jesus så här: finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Eller som det står i Matteus version, ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Gud är en god far som älskar oss och har goda intentioner för oss. Det är självklart att han vill ge det som är gott till den som ber honom. Det verkar Jesus säga här. Och jag tror att ju djupare insikten landar i oss, i att vår identitet är liksom att vi är hans älskade barn, desto större kommer kanske vår längtan bli att umgås med Gud som vår far i bön. Så det första Jesus lär sina lärjungar är att tänka på Gud som en pappa, att tilltala honom som fader. Och den andra delen i den första meningen, låt ditt namn bli helgat då. Fader, låt ditt namn bli helgat. Jag vet inte hur det är med er, men jag använder faktiskt inte ordet helgat i vanligt tal. Är det någon som gör det? Nej. Ibland är det ju så med ord som vi har i kyrkan och sånt. Och ibland stannar upp och tänker på det. Vad betyder det här egentligen? Man använder det ibland i böner och annat, men vad betyder det egentligen? Ordet helga, ja, det handlar kanske om något avskiljs som heligt. Men vad är heligt då? Det kanske inte är ord heller man har fullt koll på egentligen, vad det betyder. Att Gud är helig kan man bland annat säga handlar om att han är liksom suverän, unik och ojämförbar med allt annat i liksom universum, i hela kosmos. Utan att en del kan jämföra det med solen. Solen är ju unik i vår galax. Vår, ja, vad det kallas. Ja, solsystem. Bara galax, det kanske något annat. Ja. Men solen är ju unik i alla fall i vårt solsystem. Eller hur? Allt kretsar runt solen. Den ger liv och uppehåller allt. Men solen är också ganska respektingivande. Man vill inte komma för nära solen. Om ni någon gång vistas uppe i något berg så ska ni tänka på det. Ha solskydd på er. Jag kan säga det av erfarenhet. Man bränner sig väldigt lätt. För man kommer närmare solen. Jag kan dela den berättelsen en annan gång. Men om ordet fader, Jesu bön, slår an liksom den här förtroligheten som vi kan ha med Gud. Där vi kan få komma till Gud och det här familjära som hans älskade barn. Liksom, så slår ju nästa sats fast då liksom, låt ditt namn bli helgat. Det slår ju mer fast vår plats som människor att också tillbe och värda Gud. Gud, skaparen av kosmos, han är värd vår beundran. Han är värd vår respekt, vår tillbedjan och vår kärlek. Och jag tänker på ett sätt att på liknande sätt som vi njuter av vår solen nu när den kommer fram och vänder vår uppmärksamhet till den, så får vi också vända oss till Gud i tillbedjan och liksom tacka och ära honom och umgås med honom för den han är. Njuta av hans livgivande närvaro. Och i tillbedjans bön älskar vi liksom Gud för hans egen skull, för den han är och för den glädje som liksom flödar från honom. Paulus han skriver till församlingen i Filippi, gläder alltid i Herren. Det är en viss form av bön att vi får bara glädja oss och älska Gud och tillbe honom för den han är. Och om man tittar på den här bönen som Jesus lär lärjungarna att be, så kan vi notera med att han börjar inte med att be Gud om något. Det kommer senare i bönen. Jag tror kanske att en del av oss kan tendera att vi ofta börjar med våra behov när vi kommer till Gud. Vi kommer kanske till Gud med vår lista över saker som vi önskar och behöver och vill att han ska göra. Men när Jesus lär sina lärjungar att be så ger han dem liksom en guide som börjar med en annan ordning. Och det är aldrig fel att komma till Gud och be om hjälp. Det vill Gud. Men när Jesus lär sina lärjungar att be så börjar han i en annan ända. Vilket jag tror är något vi kan lära oss och ta efter. När vi ber så får vi komma till vår far som älskar oss. Och vi uppmanas att börja med liksom att tacka och beundra honom för den han är. Att umgås med honom i hans ljus. Och jag tror att det är en god ordning för att det sätter allt annat i rätt perspektiv. När vi först stannar upp liksom och lyfter vår blick från våra egna situationer, våra egna behov. Till Guds storhet och hans godhet. Då skiftar det lite perspektiven. Jag anar att de flesta föräldrar här, troligtvis alla, kanske tycker om när ens barn vänder sig till en när man behöver hjälp eller önskar sig något. Att föräldrar så vill man kanske vara den som barnen känner att man kan vända sig till och söka trygghet och hjälp hos. Men jag tror också att de flesta föräldrar uppskattar också när ens barn vill umgås och bara vara tillsammans med en. Och inte bara söker upp en för vad barnet vill att föräldern ska göra. Förstod ni vad jag menade där? Det känns som att jag hoppar runt i ordningen där. Och kanske är det lite så med Gud. Att Gud är vår far. Och vi får komma till honom som hans älskade barn. Med alla våra behov och önskningar. Och Gud tar verkligen emot det. Men det finns också en plats i Guds närhet. Där vi får stanna upp. Beundra honom, ära honom och njuta av hans närvaro. Liksom uttrycka vår tacksamhet och tillbedjan. Krypa upp i hans famn. Och en god ordning är att börja sina böner med att tacka och ära Gud. För det sätter ofta saker i rätt perspektiv. Vi skulle kunna läsa psalm 100. Det är en tacksägelsesalm som liksom ger ett exempel på det här. Psalm 100, och då står det så här: hylla Herren hela världen, tjäna Herren med glädje, träd fram inför honom med jubelrop, besinna att Herren är Gud, han har gjort oss och vi är hans, hans folk, fåren i hans jord. Gå in genom hans portar med tacksägelse, kom till hans förgårdar med lovsång, tacka honom och prisa hans namn, till Herren är god, evigt vara hans nåd. Från släkte till släkte, hans trofasthet. Det är en god ordning att börja där när vi vänder oss till Gud i bön. Det tänker jag något som Jesus lär i början av den här bönen, Herrens bön. Och vi kan växa i bön och lära oss mer om bön. Och det finns kanske lite olika verktyg som kan hjälpa oss att fördjupa vår relation med Gud. Men jag vill också skicka med att vi behöver faktiskt inte kunna allt om Gud i bön. Eller kunna formulera våra böner liksom teologiskt rätt alltid. Det är ibland svårt. Gud hör och kan tolka våra böner. I påska så var jag uppe och hälsade på min familj och umgicks bland annat med några av mina syskonbarn. Jag har två syskonbarn som fyllde tre här alldeles nyss. Eller kommer fylla tre om någon månad. Hur som, de håller på att lära sig att prata. Eller hur? Ibland förstår man dem. Ibland gör man faktiskt inte det. Jag vet att en stund så satt jag och lekte med en av dem. Och han började berätta och prata någonting. Och jag bara stannade upp och bara, är det en fråga? Ska jag fråga honom igen och säga det? Eller vad det var. Men hans pappa satt där och så frågade han, ska jag översätta? Och då översatte han vad han sa. Det var något med grodmannen och spindelmannen och begrepp som kanske inte finns men som var verkliga för honom. Och så är det kanske lite med Gud också. Han vet vad vi menar och han kan tolka våra böner. När vi håller på att lära oss att be. citera honom en gång till. Pete Gregg, en av hans bästa tips på bön brukar vara att be enkelt, be uppriktigt och fortsätt be. Börja där så har man mycket vunnit. Be enkelt, krångla inte till det. Be uppriktigt, var ärlig med Gud i bön och fortsätt att be. Så nu går vi till avslutning här då. Lär oss att be är en av kanske de bästa bönerna vi kan be. Bön är ett stort privilegium. Att vi kan ha kontakt med skaparen och kosmos. Vi får umgås med Gud, vår far, som hans älskade barn. Och bön är faktiskt också en väldigt stor möjlighet. Saker händer när vi ber. Gud är på riktigt och Gud väljer att samarbeta med oss i våra böner. Ibland tänker jag, tänk om vi, trots att vi lever i det land som vi lever i och vår vardag som är fullproppade med olika saker. Tänk om vi i den här våren kanske skulle få en liten djupare insikt om bönens privilegium och möjlighet. Men starkare tro på att saker händer och sker när vi ber. Tänk om våra prioriteringar också skulle skifta så att de likt Jesus, att vår vardag och vårt liv får präglas av bön. Så jag tänker att om du vill den här söndagen, så låt oss som hans lärjungar idag be Jesus: Herre, lär oss att be. Vi ber tillsammans. Ja, jag tackar dig Gud för den du är. Tack för att du är en god far som älskar oss. Och tack för att du bjuder in oss att få komma till dig. Att få möta dig, att få ha kontakt med dig. Tack Gud för att du älskar när vi kommer till dig. Tack för att du alltid har ett leende på dina läppar när vi vänder oss till dig. Med våra böner, med våra önskningar och allt vad det är. Tack Gud för att vi får krypa upp i din famn och dela allt med dig. Och jag ber Herre att du skulle lära oss att be. Jag ber att vi skulle få en djupare insikt om vilket privilegium det är att få vända oss till Gud med allt. Vilken möjlighet det finns i bön. Jag ber att du skulle fylla oss med en djupare längtan om att få lära oss att be, att få umgås med dig på olika sätt. Och jag ber också att du skulle lyfta av alla tunga borden eller vad det kan vara, där vi känner oss otillräckliga i bön eller att vi inte ber så mycket som vi borde och så vidare, Herre. Jag ber att du skulle lyfta av det från våra liv och istället fylla oss med glädjen att vi får vända oss till dig. Och vi får längta efter att lära oss att be och möta dig på olika sätt. Så lär oss att be den här våren och påminn oss om olika stunder då vi mitt i vår vardag får vända oss till dig. Och liksom vi njuter av vårsolen så kan vi vända vår uppmärksamhet till dig och njuta av din kärlek och älska dig och ta emot din kärlek.